P1, Sveriges Radio.
Det här är besluten som format Sverige om kömiljarden.
Med Maggie Strömberg och Erik Hedtjärn.
Kömiljarden, Katarina von Arnt, det är du som har gjort reportaget idag. Varför ger man sig på den?
Alltså en av de stora frågorna under den här valrörelsen är ju vårdköerna och vad man ska göra åt vårdköerna. Och det var ju en fråga även under valrörelsen 2006. Kömiljarden var ett beslut som Alliansen tog, ett av de stora besluten man tog för att komma till rätta med köerna då.
Har du blivit förvånad när du har gjort det här? Har du liksom insett någonting som du inte visste om?
Jag tyckte att det var intressant att titta på det här med hur funkar ett sånt här system när man belönar då landstingen i det här fallet. Vad får det för effekter och vilka argument kan man driva för och emot ett sånt system? Alltså att ge morötter för att få landstingen att komma på smarta nya idéer som kortar vårdköerna.
Mm.
Det finns ju alltid något spännande med de här stora frågorna, alltså hur organiserar vi vården, hur organiserar vi skolan, som är ibland när vi pratar om politik så får vi det att låta så enkelt och trivialt och banalt nästan, men hur svårt det faktiskt är att bygga system som fungerar och där en liten förändring på ena sidan kan få jättestora konsekvenser någon annanstans.
Ja, men precis, det kan man ju se att den här kömiljarden som inte handlar om så himla stora pengar egentligen från början, men ändå fick effekter på olika sätt.
2 förra året och nu 87, så att vi ser ju en förbättring på sista tiden.
Åsa Himmelsköld som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Uppsala bläddrar i statistiken över vårdköerna.
Kan vi säga som så att det ser bättre ut generellt. Vi har fortfarande problem inom vissa områden och det finns också skillnader inom till exempel primärvården. Men generellt sett så går det åt rätt håll i alla fall.
Lite bättre har det blivit på senare år, men 2012 var Uppsala sämst i landet med allra längst vårdköer och det enda landsting som inte fick en enda krona från den så kallade kömiljarden. Men sedan landstinget började fokusera mer på frågan så har det alltså blivit bättre.
Jag tror att det är vi har förväntningar. Vi har liksom invånare som inte finner sig i att faktiskt vänta. Så ökade förväntningar och också att det kopplas mer till en del av kvaliteten. Att inte driva tillgänglighetsfrågorna som någonting administrativt utan mer kopplade till att det är en del av kvaliteten, precis som behandlingsresultat är en del av kvaliteten. Så att koppla ihop det på ett tydligare sätt.
Vårdköerna har länge varit ett gissel i svensk sjukvård. Trots toppnoteringar på sjukvårdens internationella rankinglister över vårdkvalitet så har just tillgängligheten länge legat på minus. Och i valrörelsen 2006 var väntetiderna i vården återigen en av de heta frågorna. Att tillgängligheten var låg i ett europeiskt perspektiv sågs som ett problem. Och när den nya alliansregeringen sen tog över så blev receptet 2 år senare kömiljarden. Ett system som gav extra pengar till de landsting som kortade köerna. Där minst 80% av patienterna fick besöka specialistläkare eller fick en operation inom 90 dagar.
Hjärtligt välkomna hit. Syftet med den här presskonferensen är ju då att vi ska presentera den överenskommelse vi har gjort omkring hur vi ska använda...
Den 11 december 2008 presenterade den dåvarande socialministern Göran Hägglund kömiljarden. Idag är han PR-konsult och sitter i styrelsen för bland annat det privata vårdföretaget Aleris. Vi träffas på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm där han just varit på ett möte.
Ja, utgångspunkten var ju förstås att svensk hälso- och sjukvård har dragits med ett bekymmer som gör att vi sticker ut ganska rejält i förhållande till många andra länder, nämligen att många människor tvingas vänta väldigt länge på vården. Och vi funderade ju på hur kan man förändra det här?
Hur går det till då när Alliansen hittar på just den här reformen, just kömiljarden?
Under alliansåren så hade man så kallade partiledarprojekt som man kallade. Partiledarna samlades efter man hade lagt budgeten varje gång. Så samlades man för att gå igenom vad man skulle ha för kommande politik. Det var liksom ett sätt att inte hamna i händerna på departementens olika krav. Liksom att man bestämde sig själv, det här vill vi driva. Och då skapades olika projekt då. Och då kunde det vara till exempel tillväxtprojekt, tror jag var flera sådana projekt. Och så bland annat då att få bukt med vårdköerna var ett sånt här partiledarprojekt. Och då samlades då personer från berörda departement, från samordningskansliet och statssekreterare som hade hand om frågan. Och så spånade man då kring frågorna.
Med en whiteboard kanske?
Ja, kanske. Jag vet inte faktiskt.
Och var det Hägglund som ledde den här gruppen? Eller?
Nej, men det var ju alltså partiledarna bestämde ju vilka frågor som skulle drivas. Okay. Och sen skapades en grupp som gick igenom frågorna med, som var då statssekreteraren och tjänstemän på departementen.
Vad spännande, jag visste inte att de jobbade så.
Det var en mycket kreativ och klok medarbetare i vårt samordningskansli som nog kan sägas vara den som uppfann just den här metoden som sen kom att finslipas av många tjänstemän på departementet innan den blev verklighet. Och sen med hjälp av den tekniken så kunde vi övertyga andra partier och andra i regeringen om att det här var en modell som var värd att pröva.
Men det låter mer som en tävling skulle jag säga. Alltså där miljarden var liksom priset.
Ja, det skulle man kunna säga. Att den som når vissa resultat, och de resultaten når man inte utan ett visst tankearbete och nytänkande. Så att man kan säga att vi premierade nytänkande, vi premierade den som funderade på hur man skulle kunna korta väntetider, eftersom vi visste att det är bra för sjukvårdens resultat, och det är inte minst väldigt bra för oss som patienter om vi får den vård i tid som vi vill ha.
Den kreativa kristdemokraten på samordningskansliet som kom på metoden från början heter Johan Davidsson, berättar Hägglund. Men det var inte bara han som var kreativ. När kömiljarden sen infördes så var det flera landsting som i sin iver att få ta del av de extra pengarna till exempel skapade nya köer, så kallade patientvald väntan. I statistiken syntes bara de som var ofrivilligt väntande. Och så såg det ut som om köerna hade kortats.
Landsting som kortar sina vårdköer ska få extra pengar från staten, och i många landsting ser det också ut som om köerna krymper nu. Men i själva verket kan det handla om att kösystemet har förändrats. Köerna har blivit fler och det är nästan lika många personer.
Ja, alltså vi satte igång en innovativ process i både ett och annat avseende. Så att vi fick ju liksom se till att parera de här idéerna som fanns i några landsting och som just nedvred så att säga förutsättningarna för det här sättet på vilket vi fördelade pengarna. Men det klarade vi av att hantera, så att vi lärde oss ju saker och ting. Och var det något jag lärde mig under de här åren var ju att hur väl man än tänker så är det så att innan man sätter saker och ting i sjön, alltså förverkliga saker och ting, så kommer saker och ting att förändras. Man kommer att anpassa sig, man kommer att se om man kan kringgå och så vidare. Så att det gäller ju liksom konstatera att från början kommer väldigt få saker att utfalla precis så som du har tänkt dig. Men du får följa upp, du får lära dig, du får se till att justera och ha en liten prestigelös attityd till det här. För att då kan du också få väldigt bra resultat. Och det tror jag är väldigt viktigt, att politiken som idag blir väldigt svartvit funderar över hur saker och ting fungerar. Det är sällan så att man kommer på det briljanta som fungerar perfekt från dag ett.
Karin Rågsjö, som är vänsterpartistisk talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor, jobbade i Stockholms kommunfullmäktige när kömiljarden infördes.
Jag tänkte nog inte så mycket, för jag jobbade med helt andra frågor då. Mm. Och var inte sjuk, så då kanske man inte tänker så mycket på vad som händer. Men att det lät väldigt, vad ska vi säga, det var ett bra namn, det tänkte jag. Jag har jobbat mycket med PR, så tänkte jag, kömiljarden låter ju fantastiskt bra. Mm. Så.
På vilket sätt?
Ja, det är PR-mässigt, det är tydligt. Sen vad det innehåller, det är något helt annat kan jag tycka nu, i efterhand.
Mm. Vad tycker du om själva innehållet?
Själva idén? Nej, alltså jag, när det gäller hela hälso- och sjukvården så pratar man om det att det är en kris, va? Det är köer, det är köer. Men det här handlar, för mig handlar om, och för väldigt många andra när man tittar ner, så handlar det om personal, att det är en personalkris istället. Och för mig blir det då så här att de här kömiljarderna som slängs in i någon slags rask bingo då av alliansen, va? För man har ju höjt också hit och dit. Det får ju bara personalen, den personal som redan är superstressad, att springa snabbare.
Men den här kritiken som fanns, hur lät den?
Kömiljarden blev ju kritiserad redan från början av Läkarförbundet och Vårdförbundet bland annat, som menade att det här systemet då trängde undan vissa patienter som inte fick vård i tid istället. Alltså att de man fick pengar för, de som omfattades av kömiljarden, de fick snabbare vård, men de andra fick vård senare istället då.
Blev det så också, eller?
Alltså, Socialstyrelsen undersökte det här bland annat och tittade på det, och då såg man att det fanns undanträngningseffekter. Men man kunde inte riktigt säga hur mycket som var orsakat av just kömiljarden.
Och det här är det fortfarande politisk konflikt kring?
Ja, det är det ju. Karin Rågsjö på Vänsterpartiet är en av dem som kritiserar kömiljarden för just att det skulle då kunna ha såna här undanträngningseffekter.
För det handlar ju liksom om att, alltså som du säger, morötter. Jag fixar det här snabbt och ni får väldigt en hög med morötter. Och då blir det också så, tror jag, att den verksamheten tittar på hur ska vi få in... Alltså man blir styrd av de här morotstänkandet, va? Hur ska vi få till det här nu då på bästa sätt? Och så kör man sitt race och avverkar de här köerna med de som kommer in. Medan de som ska på sina återbesök, de hamnar någon annanstans, va? För då får man inga morötter för dem. Och det är helt fel väg att styra sjukvården. Och det är absolut ideologiskt. Det beror på hur man ser på hälso- och sjukvården. Och för mig är det en gåta att inte högerpolitikerna har lyssnat lite mer på just Vårdförbundet, Läkarförbundet, hela professionen som säger att ni måste satsa på oss, annars så kommer det här inte funka.
Men oavsett hur vi ser på saken så har den här typen av styrning ökat de senaste 30 åren. Att styra genom morötter eller prestationsbaserade bidrag är en del av det man brukar kalla för New Public Management. Efter finanskrisen på 90-talet började man, oavsett regering, styra allt mer med hjälp av olika typer av prestationssystem. Politikerna vill inte längre bara dela ut pengarna utan också få reda på vad de resulterade i. Det säger Shirin Ahlbäck Öberg som är statsvetare vid Uppsala universitet.
Ja, alltså det kommer sig i en tid när det fanns en väldigt omfattande byråkratikritik. Alltså den offentliga sektorn växte ju väldigt mycket i efterkrigstiden, och att man pratade om svällande byråkratier, och det var en väldig kritik riktad både från den politiska högern och den politiska vänstern, fast med olika förtecken då. Och det är också parallellt med ett statsfinansiellt oerhört problematiskt läge. Vi pratar 80-90 90-tal här då, djup lågkonjunktur. Det gällde att ta tillvara på skattekronorna, att se till att de offentliga medlen används på ett effektivt sätt. Man börjar prata om att effektivisera, också en väldigt tydligt fokus på resultat. Alltså innan så var det inte så mycket fokus på vad som faktiskt kommer ut av den offentliga verksamheten. Men just det här resultattänkandet växte sig stort. Så att hela NPM ska förstås i det historiska sammanhanget, att man försökte hushålla med resurser.
Även om också socialdemokratiska regeringar har använt sig av tänkandet i New Public Management, så är det från början en politik med nyliberala förtecken. Under alliansåren ökade också omfattningen av prestationsbaserade ersättningar, visar en genomgång 2013 av Myndigheten för vårdanalys.
Ja, och det första att säga det är ju att betalar man ut pengar bara utan att ha... utan att ha tydliga krav på motprestation, så får du ingen motprestation, du får ingen förändring. Och i det här fallet så skulle det bli så att du betalade landstingen för att de skulle jobba på det sätt på vilket de tidigare hade jobbat, med ett dåligt resultat, medan de som presterade bra kanske inte skulle ha några skäl till att jobba på det viset fortsättningsvis, eftersom de visste att fick de lite längre köer skulle också bli mer pengar. Och det är ju lite den här typen av illa genomtänkt styrning som gör att delar av landstingsvärlden inte fungerar så bra som den borde göra.
Men Vänsterpartiets Karin Rågsjö är alltså inte lika övertygad om bidrag som belöning. Partiet har istället till exempel drivit på den nuvarande regeringen att ge 4,7 miljarder kronor extra per år till vården i höstbudgeten. Och nu senast beslutade ju även regeringen att ge 400 000 kronor extra för att komma till rätta med personalbristen i vården. Karin Rågsjö menar att det går att ge landstingen mer pengar, även utan motprestation, om man bara ser till att följa upp vart pengarna tar vägen.
Man måste på något sätt ha spej på sin egen verksamhet. Och det är också ett politiskt ansvar, tycker jag, att se till att hur ser det ut här? Vad behöver vi göra? Kan vi få se statistik? Om jag skulle sitta i något landsting, då skulle jag också kräva det. För att ha spej, det ska inte behövas några kömiljarder för att man ska liksom gå in och titta på sin egen verksamhet, tycker jag. Utan det ska bara finnas kontinuerligt. Och då tror jag att det är så tajta system inom hälso- och sjukvården idag, så att man har inte tid med det riktigt, va? Utan man springer hela tiden. Man springer liksom i korridorerna, ser till att folk överlever, ser till att de äldre får komma hem till hemtjänst. Man har ett sånt stressat system så man hinner liksom inte finslipa verksamheten.
Alltså det är ju precis det man har gjort genom alla år. Det har slussats ut oändliga miljarder till landstingen i hopp om att saker och ting ska ske, eller att de ska redovisa vilka förbättringar, vad de har gjort och vilka förbättringar som har inträffat. Men är det så att du själv inte vet exakt vad du vill åstadkomma, exakt hur det ska följas upp och exakt vilka belöningar som sker, så kommer du heller inte att få det utfall som du önskar. Alltså, då blir det bara fromma förhoppningar. Du behöver ha skarpare vapen för att du ska se en förändring ske i praktiken.
Två sätt att se på saken alltså, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas. Men båda synsätten, alltså att Vänsterpartiet kräver mer återkoppling, är också en del av New Public Management, säger Shirin Ahlbäck Öberg. Och något som kan skapa problem när det används för mycket.
Ja, det har varit är väldigt vanligt att man vill ha tydligare resultatbeskrivningar från politiskt håll. Och det har bara accelererat, kan man säga, under de här senaste 30 åren. Flera återrapporteringskrav, mer och mer resultat. Och problemet med det, jag brukar säga det här till politiker rakt av, att det är fullt legitimt och fullt rimligt att offentligt finansierad verksamhet måste redovisa vad de gör. Det finns ju ingen som kan invända emot. Det handlar om en slags demokratisk legitimitet också. Men det som är problemet, det är att det blir så här att man lägger på resultatkrav efter resultatkrav efter resultatkrav utan att prioritera mellan dem. Så att plötsligt så ska allt prioriteras samtidigt, vilket blir väldigt tungt för verksamheter, därför att man måste lägga ner mer och mer tid på att administrera de här resultatkraven. Och det är det som också finns i dagens debatt inom olika sektorer om det man kallar då administrativa bördor för olika typer av professioner. Det andra är att om man sätter resultatkrav så är det faktiskt en god idé att göra det tillsammans med de som ska jobba med det. Alltså att man inte liksom ovanifrån bara levererar idéer om vad som kan vara en indikator av ett gott resultat, utan att man också gör det tillsammans med verksamhetsföreträdarna. Så det är liksom en fråga både om volym och själva kvaliteten i resultatkraven.
I Uppsala på sjukvårdsdirektörens kontor håller Åsa Himmelsköld heller inte riktigt med någon av politikerna. Hon tycker att det har blivit alldeles för mycket riktade insatser som i längden gör det svårare för landstingen att sköta sin verksamhet. Visst styrdes någonting upp av kömiljarden och visst kommer de behöva pengarna de får av den nuvarande regeringen. Men ändå, hon tycker att politikerna på riksnivå bör vara mycket mer försiktiga med riktade bidrag, oavsett om de är prestationsinriktade eller inte.
Jag tror att det alltid är en risk. Alltså, oavsett vilket styrsystem vi har, så gäller det att vara ödmjuk och vara försiktig. Bara att när vi följer upp så fokuserar vi på någonting specifikt. Och det är klart att det finns alltid en risk att vi tränger undan annan typ av vård. Jag ser ju en problematik även med den typen av riktade statsbidrag som finns idag. Där man då kanske säger att ja, men ni får så här mycket pengar och ska använda det till precis de här ändamålen. Kanske till och med till ökad bemanning. Mm. Så det har också sin problematik. Det är inte så att det är jättemycket bättre än den tidigare sortens prestationsbaserade. Mm. De kan innebära minst lika stora problem.
Vad skulle det vara för problem med det då, att få pengar till ökad bemanning?
Nej, men ett problem kan ju vara att vi kanske inte har problem inom just det området. Och då blir det ju, och dessutom är de tidsbegränsade. Så hur ska vi kunna liksom tänka långsiktigt? Och så springer vi på de här bollarna som kommer väldigt sent. Det senaste kom ju nu precis innan sommaren. Och hur, det blir en ryckighet och det blir inte behovsanpassat. Det här är ett långsiktigt arbete. Det kanske är så att pengar skulle kopplas till det förebyggande arbetet snarare. Det som är svårt att få till och avsätta medel för. Och som ligger i gränslandet mellan flera huvudmän. Och här har jag själv ändrat uppfattning längs med vägen. Jag tänkte att hur fel kan det bli att ersätta på resultat och det vi önskar? Ja, det kan bli precis hur fel som helst. För det, då måste vi vara helt säkra på att det är precis det vi önskar. Och att det inte får några oönskade konsekvenser inom någon annan del. Och de finns nog inte som är så säkra. Så att jag har blivit mycket mer ödmjuk längs med vägen och mycket mer försiktig. Och mer utav liksom dialoger och en annan typ av styrning.
Åsa Himmelsköld, sjukvårdsdirektör. Kömiljarden, det var ju en av Kristdemokraternas stora reformer under allianstiden, och inför valet 2018 så kämpade partiet för sin riksdagsplats och KD fortsätter profilera sig på sjukvårdsfrågorna. Maggie, hur går det?
Ja, det beror ju på hur man räknar. Tittar man opinionsmässigt, så när man tittar på sakägarskap i en fråga till exempel, så ligger de ju väldigt lågt i den frågan. Å andra sidan så är det ju frågor där de har haft ministerpost, de har drivit igenom en del saker innan, de är liksom lite kända för de sociala frågorna, så att på så sätt kan det ju ändå vara en bra sak att fokusera på.
Men vilka är det som har sakägarskap då när det gäller?
Det är Socialdemokraterna, okay. Har varit så under lång tid. Men det intressanta med det är att man brukar ju säga, statsvetarna säger alltid så, pratar du om sjukvård eller pratar du om miljö eller pratar du om invandring, så gynnar det parti som har högst förtroende i frågan. Men Socialdemokraterna är ju inget sjukvårdsparti. Det är ju ingen som ser dem riktigt som sjukvård. Man kanske ser dem som ett välfärdsparti, men inte just sjukvård. Och de har tappat väldigt mycket faktiskt i den frågan när man tittar. De är fortfarande de som har högst förtroende. Men kring förra valet 2014, då låg de på 24%, vilket är en hög siffra i den här typen av mätningar. Idag ligger de på 16% om man tittar hos Novus som mäter det här regelbundet. Så att på så sätt kan man ju gissa att det också finns en del besvikelse med hur Socialdemokraterna har hanterat sjukvården. Det finns hela den här ködebatten, det finns BB-krisen runt om i landet. Så att det är inte säkert att man i den här frågan gynnas av en sjukvårdsdebatt.
Och det är fortfarande så att sjukvård är en av de här frågorna som ligger ganska högt också när man frågar vilka frågor som är viktiga för väljarna.
Precis, den ligger ju ofta högst i många mätningar och har ju gjort ganska länge. Och det är ju en annan lite lustig sak när man tänker då att Kristdemokraterna har valt den här frågan. Jag minns ett tag när de skulle bli det nya skolpartiet. Det var ju när skolan låg högst i mätningarna.
Och det
är ju, ja, då pratar vi, ja, 13, 14, 15 där någonstans, kommer jag ihåg exakt. När de lanserade en ny skolpolitik. Det var väldigt många partier som ville bli det nya skolpartiet just då. Det finns ju också konkurrens om att bli det nya sjukvårdspartiet nu. Sverigedemokraterna har ju också lanserat sig som det. Så de där liksom, nu ska vi profilera oss på ett nytt område, går ofta hand i hand med vilka områden väljarna tycker är viktiga.
Och just socialfrågan har de haft under alliansen, och går man ännu längre tillbaka, då hade de ju inte den i liksom gamla Bildt-regeringen, fast det är ändå har de ju tyckt om att de har ju varit intresserade av de här sociala frågorna.
Ja, och det är ju, tittar man på hur den just nu ganska lilla väljargrupp som väljer Kristdemokraterna ser ut, så är det ju äldre, och sjukvårdsfrågan tenderar ju att vara viktig för äldre, eller det är ganska få unga som väljer det partiet. Och det är ju ofta också personer som har någon form av socialt patos. De tycker det är viktigt.
Då, Ebba Busch Thor hör man ju ibland säga nu för tiden att vi ska vara de äldres röst, säger hon. Är de det? Alltså är det äldre som ger Kristdemokraterna dem sin röst och säger tala för mig?
Bland Kristdemokraternas väljare så är det ju fler som är gamla än unga, om man säger så. Men de är ju fortfarande små även i den väljargruppen. Det är en väljargrupp som blir allt viktigare. Det här valet kommer vi ha flest äldre pensionärsväljare någonsin. Också, vi lever ju allt längre och det spelar också in. Men så det är en viktig väljargrupp, och än så länge är det ju inte så mycket flörtande med den förutom pensionärsskatten. Det finns en yta där.
Mm. Och det är väl också en sån grupp som är viktig för Socialdemokraterna, som också har många äldre väljare.
Precis. Och det är ju Socialdemokraterna som är störst i den gruppen. Alltså de är ju betydligt större där än vad Kristdemokraterna är.
Mm.
Och då pratar vi siffror från Statistiska centralbyrån, och där ligger ju Kristdemokraterna just nu ganska långt under riksdagsspärren.
Vi har ju tidigare gjort program där man försöker, där politikerna försöker styra medborgarna med olika beslut. Man ändrar föräldraförsäkringen för att man vill ha ett mer jämställt föräldraskap, eller man vill att kvinnor ska arbeta mer, och så ändrar man skattereglerna så att kvinnor och män inte betalar skatt tillsammans.
Ja, precis. Alltså det är ju, man försöker liksom förändra ett beteende genom slags ekonomiskt incitament.
Och här är det en hel organisation som gör samma sak.
Precis, man gör precis. Och det är ju, man försöker liksom få, man tror att den ekonomiska drivkraften är liksom så stark så att man ska få igenom förändring som de här organisationerna skapar själva då. Sen finns det ju de som menar att det finns ju andra drivkrafter även hos människor och då organisationer, till exempel moraliska incitament, kanske att man vill göra ett bra jobb av olika skäl och moraliska skäl, och att det också skulle kunna vara en drivkraft. Men det som har liksom hänt de här åren, det är ju att man har liksom tryckt på att ekonomin är det som styr människor.
Du har lyssnat på Besluten som format Sverige, om kömiljarden.
Och för fler beslut av Kristdemokraterna, till exempel vårdnadsbidraget eller slopandet av fastighetsskatten, eller beslut av alla de andra riksdagspartier som finns, så kan man gå till appen SR Play.
Eller så kan man söka där det finns andra poddar, eller där poddar finns överhuvudtaget. Vi som är i programmet är Erik Hedtjärn, Katarina von Arnt och Maggie Strömberg.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio.